Så är ni hjärtligt välkomna till dagens bibelforum. Och nu växlar vi in på ett lite nytt ämne. Vi ska behandla Saltaren. Och det kommer vi att göra flera gånger som ni ser av programmet. Dagens ämne är Saltaren och David. Saltaren och David. Saltaren är ju en hymnbok eller en bönbok. Den innehåller en rad sånger, en rad psalmer, en rad hymner, en rad böner. Och texterna i dessa hymner och böner är mycket djupgående biblisk undervisning. Så i den kristna kyrkan har Saltaren på en gång varit en lärobok, kan man säga. En undervisande bok, en viktig undervisande bok, och samtidigt psalmboken. Och vårt ord psalm som används, sjunga psalmer, kommer ju från just detta med psalmer och Saltaren. Egentligen hör själva ordet ihop med att det är musik. Musik till. Saltarens psalmer beledsagades i regel av att man spelade musik. Det var i regel lyra eller harpa. Det var stränginstrument. Ibland står det hur många strängar man skulle använda till en viss psalm. Och Saltaren innehåller också en rad musikaliska anvisningar hur man ska spela och sjunga och framföra psalmerna. Men denna bönbok, denna psalmbok, den är så gammal så att en rad av de här, ja, många av de här anvisningarna, de kan vi inte tyda. Vi är inte helt säkra på vad de här musikaliska anvisningarna betyder. Jag återkommer lite till det. Det är alltså en mycket gammal bok, mycket gammalt material. När hela Saltaren med dess 150 psalmer sammanställs som ett block, som vi har det nu, det ska jag återkomma till. Det sker lite senare i tiden, men de flesta psalmerna, de går tillbaka till konung David. Och därför ska vi idag tala om Saltaren och David. En mycket gammal bok, gamla psalmer. David levde ju 1000 år före frälsarens födelse. Så det är alltså frågan om sånger, psalmer, hymner, undervisande material som är 3000 år gammalt. Det är helt ofattbart. Vi tänker på psalmer av Svedberg eller av Emil Lindgren eller av Frostenson, eller längre tillbaka en rad psalmer från Martin Luther, 1500-tal, och andra fina psalmer från 1600-tal till exempel. Och det är ju gamla saker, riktigt gamla gedigna psalmer, men de är ju unga i jämförelse med Saltarens psalmer. Och det underliga är att Saltaren är så aktuell och så givande fast den är så gammal. Luther talade mycket berömmande om Saltaren. Han menade att undervisningen i Saltaren, den berör hjärtat och själen så mycket, mer än det mesta annat. Och det speglar också den människans vånda inför en rad problem, klagan och svårigheter, och samtidigt upprymdhet och glädje och vad som är människans enda frid och enda tröst och enda styrka. Den första kristna församlingen hade Saltaren som en kär lärobok, bönbok och hymnbok. lovsångsbok. Jag ska börja med att citera vad Paulus skriver till församlingen i Kolosse, 3:16. Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger, och sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan. När Paulus och den kristna kyrkan talar om den bibliska undervisningen, då säger man kristendom eller Kristi lära. Tänker man inte alltid på kanske när vi talar om kristendomen? Det vill säga, man kan inte stoppa in i kristendomen någonting annat än det som Kristus står för. Kristendom, det ska representera, presentera vad Kristus står för. Annars är det inte kristendom. Så det är egentligen en onödig fråga när en del säger, hur pass troget ska vi hålla oss till Bibeln? Hur pass mycket ska vi representera Kristus? Då säger man ska hålla sig precis så troget till Bibeln som Kristus har sagt. Kristi lära, Kristi undervisning, det är kristendom. Det finns inte flera sorters kristendom egentligen. I praktiken har det ju blivit så att man är mer eller mindre trogen mot Kristus och hans undervisning. Men det borde vara självklart att vill man vara kristen och vill man stå för kristendom, då är det frågan om Kristi ord, som det står här. Och när Paulus säger uppmanande, låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet, då menas inte, vad ska vi säga, de bitar i Bibeln där vi har direkt anföring av ett Kristus ord, ett Kristus citat, utan Kristi ord, det är den undervisning som Kristus hänvisar till, den han legitimerar lika mycket som den som direkt i jagform går över hans läppar. Och Kristus, som ni vet, hänvisar ju till skriften. Skriften handlar djupast sett om mig. Hur ska ni kunna tro mig om ni inte tar emot skriften? Jag har inte kommit för att förändra eller upphäva skriften, utan fullborda eller uppfylla. Hur läser ni? Trodde ni Mose så skulle ni tro mig. Eller när han vandrar med lärjungarna så går han igenom skriften och börjar från början med Mose och profeterna och psalmerna, står det i Lukas, och förklarar för dem det djupa sammanhanget och hur det ytterst syftar fram emot hans frälsning, Kristi frälsning. Så låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet, det betyder alltså ta vara på skriften. Och det ser vi då av fortsättningen, när det då särskilt här hänvisas till Saltaren. Undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger. Det är en beskrivning av Saltaren, det som är dagens ämne. Och man använder sig alltså av Saltaren i den kristna församlingen, och den första gudstjänstordningen som man hade, den var en anknytning till den som fanns i synagogan, som fanns redan. I synagogan så hade man en viss ordning, en viss liturgi i anslutning till Saltarens salme, och den fortsatte man med sen i den kristna församlingen. Och strök då bara särskilt under hur denna undervisning har sin fullbordan och sitt djupa innehåll i Kristus Jesus. Saltaren hänvisas alltså till i Nya testamentet. Det är den kristna hymnboken, läroboken och bönboken. Och Saltaren citeras också många gånger i Nya testamentet. Jag vet inte om ni kan gissa. Ni behöver inte gissa, för jag kan tala om det med en gång, att det är 80 gånger som saltaren citeras direkt. Och skulle man ta med anspelningar på saltarens innehåll utan att det är direkta citat, så blir det ännu fler ställen. Om man nu ska tala om saltaren och David, så bör man ju anknyta till rubrikerna över saltarsalmerna. Inte alla har rubriker, men de allra flesta. Och där har vi då hänvisningar till David. 73 av psalmerna säger direkt av David. En psalm av David. Några av dem som inte har någon angivning anges ändå som att de är av David när vi läser i andra texter. Det kan vara i Esra eller Nehemja eller krönikeböckerna eller i Nya testamentet. Så sägs det där att också den psalmen är av David. Så det är alltså fler än 73 av de 150 psalmerna. Man kan säga fler än hälften av saltarens psalmer som anges så som författade av David. Det här är ändå en uppfattning som bibelkritiken har vänt sig emot. Man har haft svårt att tänka sig att psalmerna kan vara så gamla och att det verkligen är davidiska. Det blev ganska löjligt under den period när jag började att läsa teologi i Uppsala, när en professor kritiserade kraftigt detta att frånkänna Davids tid alla psalmer. Det var ju vanligt att man sa att de är från Maccabeertiden eller strax före Maccabeertiden. Och det har ingenting med David att göra, utan med mycket, mycket yngre. Så kom denna professor fram till att de är väldigt gamla. Och de hade vissa likheter i komposition och poesi med gammal kananeisk litteratur. Men de fick ju inte vara av David, men de fick vara från precis samma tid som David. Jag tänkte att vi skulle uppehålla oss lite grann vid den frågan. Är det äkta Davids psalmer i stor utsträckning, eller är det det inte? Det man måste börja med att studera då är rubrikerna. Där vi har hänvisningar till David. Och inte bara detta att det är en psalm av David, utan flera gånger så står det också en hänvisning till någon händelse i Davids liv. Så att det talas om att den här hör ihop med David, är av David med anledning av en flykt eller en svårighet eller något annat som händer i Davids liv. Kan det vara så att de här rubrikerna är påhittade? Att man har gjort det här långt senare och att de har ingen täckning i verkligheten egentligen? Då måste man konstatera först att de här rubrikerna är oerhört ålderdomliga. De är så ålderdomliga, som jag nyss sa, att vi klarar inte av att översätta en del av termerna. Och det gäller då särskilt de här musikaliska hänvisningarna. Dessutom är det hänvisningar ibland till händelser i Davids liv som inte finns omnämnda i Samuelsböckerna, till exempel. Så man kan inte heller säga att här har man i efterhand tittat på vad som har hänt i Davids liv, och så har man tagit det från Samuels första eller andra Samuelsboken, och sen har man förde över det till en rubrik och tänkte att den händelsen kanske passar in. I till exempel sjunde psalmen hänvisas det till en sak som vi inte känner till från Samuelsböckerna. Där står det, vi kan ju citera exakt hur det står i vår vanliga översättning. En sång av David som han sjöng till Herren för benjaminiten Kors ords skull. Den här benjaminiten Kors, känner vi inte till. Finns inte nämnd i Samuelsböckerna. Vi vet ingenting om vad det var för en händelse. Det blir helt obegripligt om man tänker sig att någon i efterhand och långt senare skulle ha petat in någonting som man inte hade omnämnt någon annanstans. Likväl har bibelkritikens tanke att rubrikerna kanske är suspekta färgat av sig i många bibelöversättningar. Så om ni läser i olika bibelöversättningar så kan ni få i er hand någon engelsk kanske som helt tar bort rubrikerna. Och den statliga bibelkommissionen plockar bort från rubrikerna. Därför den följer den gängse bibelkritiska uppfattningen om hur psalmerna ska dateras och sådana saker som ni väl känner till. Man plockar också bort en rad av de musikaliska hänvisningarna. Och det är klart att man kan tycka att om det kommer gång på gång en musikalisk hänvisning och man inte förstår den, då kanske den är störande. Jag vet inte hur ni uppfattar det. Jag vill ändå inte ta bort den. Vågar inte ta bort den. Den nya bibeln som man ska ge ut kring sekelskiftet, den tar bort sådana hänvisningar. Den vanligaste är ju Sela, som ni känner igen. Den bara tas bort. Det är klart att det tycker är jobbigt att läsa Sela när man kanske inte vet vad det betyder. Men fromma människor tänker väldigt fint ofta, det måste ju vara någonting eftersom det står där. Om man har lärt sig den lutherska principen att det är ödmjukhet, så det står där men jag förstår det inte just nu. Och en vanlig uppfattning har ju varit, det är inte det det betyder, men man har tänkt att psalmerna handlar ju så mycket om att det är bara tack vare Herren som man har liv. Och man kan bara ha liv ifall någon betalar min skuld eller lyfter av den. Jag minns en gammal gumma som just tolkade Sela med Sela av skulden. Sela av skulden. Och det är ju ett fint och fromt sätt att se på saker. Man försöker att se det i ljuset av vad som är centralt i det bibliska materialet. Jag ska yttra mig senare lite grann om man kan veta på ett ungefär vad en del av de här svåra hänvisningarna betyder. Man kan säga att det är vetenskapligt, jag vill säga det i alla fall, det är vetenskapligt oansvarigt att lyfta bort rubrikerna som oäkta sena tillägg. Alla tidiga handskrifter har med rubrikerna. Döda havsrullarna har med rubrikerna. De allra tidigaste grekiska översättningarna, där vi kallar för Septuaginta, ett par hundra år före Kristi födelse, har med rubrikerna. Och vittnar dessutom om att man också har svårigheter, hur ska man översätta det? Att det redan då är gamla, gamla rubriker som man är lite osäker på vad orden betyder och hur man ska översätta. Så man kan med visshet säga att rubrikerna är gamla och det vittnar om saltarsalmernas stora ålder. En liten detalj är bara namnet David. I efterexilisk tid, alltså efter den babyloniska fångenskapen, då skriver man Davids namn, man har ju bara konsonanter. Men då lägger man till konsonanten J efter V för att man med den konsonanten ska förstå att man ska läsa David. Ja, annars kan man inte exakt veta det. Man kan tro att man ska läsa David eller man kan tro att V anger en vokal och att man då ska läsa Dåd. Man läser ihop det på hebreiska. Någon speciell betydelse. Därför gjorde man så efter exilisk tid att man stavade David med D, V, J, D. Men i saltarsalmernas rubriker står det aldrig så. Utan det stavas genomgående på det gamla sättet, D, V, D. Och det var stavningen före exilen, alltså från förexilisk tid. Och det är ytterligare ett vittnesbörd om åldern av psalmerna och av rubrikerna. I krönikeböckerna i Esra och i Nehemja, som är från tiden efter exilen, där stavas David D-V-J-D, men inte i psalmernas rubriker. David som psalmförfattare. Ja, vi måste då först erinra oss lite grann om David. Det var ju en märklig man, en herde, och han var den siste i en stor barnaskara. De var 8, och han kommer av en märklig anledning och genom profeten Samuels ingripande att bli smord till kung. Han kommer också att bli känd för sin musikalitet. Han är känd som en som kan hantera lyra eller harpa, och är så duktig på detta så att han får jobb vid hovet. Saul, som blev svårmodig och hade stora problem med sitt psyke, blev närmast sinnessjuk mellan varven. Han behövde någon som spelade, och David får jobb. Och det var ett livsfarligt jobb. Och ibland tog den onda anden över handen över Saul, och David riskerade livet. Han kunde inte kontrollera sina känslor, Saul. Så David är på många ställen, han är känd som en stor musiker och en sångare. I andra Samuelsboken 23 kapitel och första vers så kallas David för Israels ljuvlige sångare. Och det harmonierar ju bra med detta att David också kom och att svara för en rad psaltarpsalmer. Förr i tiden så talade man ju om Davids psalmer. Det kommer ni kanske ihåg. Om man ser många böcker så talas om Davids psalmer. Sen när bibelkritiken slog igenom mer och mer, då vågade man inte säga Davids psalmer, utan då strök man David och då sa man bara psalmerna eller psaltaren. Davidsalmerna, det är 73 stycken som direkt har rubriken av David. De är spridda över hela saltaren, men de är särskilt vanliga i saltarens två första delar. Ni kanske vet att saltaren är indelad, precis som Moseböckerna, i 5 böcker, i 5 delar. Den första delen är 1 till och med 41 till exempel, och den andra delen 42 till 72. Det är särskilt i dessa båda första delar som det är nästan varje psalm är då av David. Men som jag förut sa, är det troligt att många av de anonyma psalmerna också är av David. Och så är fallet enligt krönikeböckerna. Låt oss nu titta på betydelsen av det här att det är David som står bakom psalmer. Vi ska titta lite på Jesu vittnesbörd, Nya testamentets syn på detta och vad Jesus direkt säger. Jag går först till Matteus 22 kapitel. Matteus 22. Där har vi från 41 versen en kontrovers med fariseerna. Jesus frågar fariseerna vad de har för uppfattning om Messias. Han säger, vems son är han? Det är en central fråga i Nya testamentet. Vem är denne Jesus? Vem är han? Det är helt avgörande. Och bekännelsen, du är Messias, den levande Gudens son, det är ju den kristna bekännelsen. Och Jesus tar då upp detta med fariseerna. Hur är det nu med Messias? Vems son är han? Och då svarar de, han är Davids son. Vad skulle de annars vara? Det framgår ju tydligt att Messias ska komma från Davids hus och släkt. Han ska vara en telning från Isais avhuggna stam. Men då står det här från 43 versen. Då sade han till dem: hur kan då David, driven av anden, kalla honom herre och säga: Herren sade till min herre, sätt dig på min högra sida tills jag har lagt dina fiender under dina fötter. Om nu David kallar honom sin herre, hur kan då Messias vara Davids son? Ingen kunde svara honom ett ord, och från den dagen vågade ingen längre fråga honom. Väldigt viktig sak i sammanhanget. Jesus citerar alltså 110:e psalmen. Jesus säger inte bara att det är David som är författare till 110:e psalmen, utan han säger dessutom att när David författar, då är han en Herrens profet. Han är driven av inspiration. Han är driven av anden. Så att det är egentligen Herrens ande som genom David undervisar eller profeterar. Ni kan ju, om ni vill, om ni har NT81 hemma, slå upp vad NT81 säger i en fotnot till det här. Förstör hela texten och säger för det första att David har inte sagt det här, och därmed så blir ju allt helt orimligt i texten. Och att Saltarsalmen syftar inte fram på Herren Kristus, på Messias, utan handlar bara på en av Israels kungar. Man utgår ju från att en författare i Gamla testamentet kan inte tala längre förbi den horisont som en vanlig människa kan överblicka, så att säga. Det är ju själva utgångspunkten. Man förnekar en riktig profetia. Slår jag upp Lukas 20 kapitel 42 vers, så står det så här: David säger ju själv i Saltaren: Herren sade till min herre, sätt dig på min högra sida tills jag har lagt dina fiender som en fotpall under dina fötter. David kallar honom alltså herre. Hur kan han då vara hans son? Går vi till Apostlagärningarna, så citeras Saltaren flitigt som en bok med profetior om Jesus. Några exempel: i första kapitlet, Apostlagärningarna 1, i vers 16. Där är vi mitt inne i en Petrus predikan. Och då säger Petrus: mina bröder, det ord i skriften måste uppfyllas som den helige ande genom Davids mun hade förutsagt om Judas, han som blev vägvisare åt dem som grep Jesus. Här ser ni vad som är den kristna församlingens synsätt. Att David har talat, att det är David som är författare, och det David talar med sin mun, det är profetior, och det kan bara vara det därför att David är språkrör för den helige ande. Den helige ande har talat genom Davids mun. Och då finns det riktiga profetior, inte bara om Jesus utan också om Jesus fiender och också om Judas Iskariot. Och i 20:e versen så står det: i Saltaren står det skrivet, hans gård skall bli öde, ingen skall bo där, och hans ämbete skall en annan få. Man ser det alltså som en profetia om Judas Iskariot. Går vi till Apostlagärningarnas andra kapitel från 25 versen, så kan vi där citera: David säger med tanke på honom, jag har alltid Herren för ögonen, han står på min högra sida för att jag inte ska vackla. Därför gläder sig mitt hjärta och jublar min tunga. Jag också min kropp ska vila i det hoppet att du inte ska lämna mig i graven eller låta din helige se förgängelsen. Du har visat mig livets vägar och du ska uppfylla mig med glädje inför ditt ansikte. Och så fortsätter då herr Petrus: mina bröder, jag får väl öppet säga er att vår stamfader David är både död och begraven. Hans grav finns ibland oss än idag. Alltså han talar inte om sig själv och sin grav, utan han profeterar om Jesus och Messias. Han var profet och visste att Gud med ed hade lovat att sätta någon av hans ättlingar på hans tron. I förväg såg han Kristi uppståndelse och sade: han skall inte lämnas kvar i graven och hans kropp skall inte se förgängelsen, och så vidare. Vi ser hur man här använder sig av Saltarsalmen och hur man ser den så som en Davids salm och en profetia om Messias. I Apostlagärningarna 4:25, jag ska inte ta för många citat men några stycken, så står det: du har sagt genom den heliga ande som talade genom vår fader David, din tjänare, varför upprörs hedningarna och tänker folken ut meningslösa planer? Jordens kungar träder upp och förstarna gaddar sig samman mot Herren och hans mode. Ja, det gaddade sig verkligen samman i denna stad mot din helige tjänare Jesus som du har smort, Herodes och Pontius Pilatus tillsammans med hedningarna och Israels stammar. Alltså när det i andra salmen talas om hur man gaddar sig samman mot Herren och hans mode, då tillämpar man det på hur Herodes och Pilatus gaddade sig samman mot Herren Jesus och så vidare. Och den andra salmen, där står det ingen rubrik i själva saltaren, men enligt apostlagärningarna så ser man det som att den är av, också den är av David. Visst är det väl så, eller minns jag fel? Bäst jag kontrollerar. Nej, bäst jag kontrollerar, försöker så. Även om jag inte behöver vara felfri. Slutligen om Apostlagärningarna 13 kapitlet 36 versen, där står det: när David på sin tid hade tjänat Guds vilja insomnade han och blev lagd till vila hos sina fäder och såg förgängelsen, men den som Gud uppväckte har inte sett förgängelsen. Och så anspelas då igen på den saltarsan, på saltaren bland annat. Och går jag till Romarbrevet, Paulus skriver till församlingen i Rom, 4:6, så står där: därför prisar också David den människa salig som Gud tillräknar rättfärdighet utan gärningar. Alltså när Paulus i brevet till församlingen i Rom vill stryka under att ni kan inte få rättfärdighet med egen kraft och egna verk, utan bara en tillräknad rättfärdighet, det vill säga att ta emot och tro på Herren och hans rättfärdighet, då stöder han sig på saltaren, på Davidsalmen 32, där det står: saliga är de vilkas överträdelser är förlåtna och vilka synder är överskylda. Salig är den man som Herren inte tillräknar synd. Jaha, nu hoppar jag över lite grann för att jag ser att tiden går fort. Kanske jag skulle säga några saker om invändningarna mot att det verkligen är frågan om David, författarskapet. Nu har ju talat så mycket om ålderdomligheten i rubrikerna, och så att jag har ju svarat på de flesta invändningarna. Men ett par saker till, om ni stöter på det. Själva uttrycket på hebreiska Le-David kan i sig betyda både av David och för David. Och de som nu inte vill att det ska vara av David, de påpekar då detta, att det betyder kanske inte av David, utan det kan betyda för David. Och då bör det inte ange något författarskap. Men då är svaret återigen att själva sammanhanget visar att det med det här uttrycket Le David menas av David. För sen berättas det lite grann om det sammanhang i vilket salmen har uppstått, vad som hände i Davids liv. Och vi har ju sett också hur Nya testamentet stryker under den uppfattningen. De här ställena påpekas hur David genom den helige ande har sagt det och detta. En annan invändning har varit, ja, man kan säga att bibelkommissionen, till och med den förstår att man kan inte komma ifrån det där av David, men man översätter inte en psalm av David, utan man kringgår det lite grann genom att säga en Davidsalm. För att då kan det, förstår ni skillnaden lite grann, det är en Davidsalm, det kan ju vara precis samma som en psalm av David. Men det kan ju också betyda en Davidsalm, alltså en psalm av en viss kategori, så att säga. Av Davids typ eller någonting sånt där, va? En Davidsalm. En annan invändning har varit den att ibland så talar ju David i tredje person om sig själv. Då kan det ju inte vara han. Men det måste vara en rätt okunnig invändning, för det är mycket vanligt i bibelspråk. Det kanske har varit vanligt också i annat språk, det skulle man fråga Barbro om här, där man talar om sig själv i tredje person. I varje fall brukar ju kungligheter kunna göra det. Så det går jag förbi. Ytterligare en invändning har varit att i någon av psalmerna, till exempel den 20:e psalmen, vers 11, där är det en bön för kungen, för David. Och hur kan det vara det om det är David som är författaren? Och svaret är där att de här psalmerna, de är ju på en gång ett vittnesbörd om väldigt personliga, men samtidigt är de inte personliga, utan de är tänkta att använda allmänt eller offentligt i den offentliga gudstjänsten. Och det blir förklaringen till att där finns det då böner för kungen och andra, så att det är inte bara liksom på det privata planet. En fjärde invändning är att flera psalmer av David talar om templet, helgedomen, Guds hus. Hur kan du göra det? För att templet byggdes ju av Davids son Salomo. Och svaret på den frågan är att på flera håll i Bibeln så används ordet helgedom eller Guds hus eller templet också om det temporära templet eller det flyttbara templet, så det vi kallar för tabernaklet. Det benämnes på samma sätt som det som står fast av sten. Så det blir synonymt med tabernaklet, Herrens hus, templet. Slutligen språket. Och då har man sagt att det är, i flera psalmer är sen hebreiska. Så språket röjer psalmen som mycket sen. Den kan inte vara från den tidiga Davids tiden. Därför att det har anknytningar till den sena hebreiskan som påverkades av arameiskan, nämligen. Och svaret på det är att arameiskan som dyker upp igen i sen tid, den var samtidigt ju ett exempel på tidig tid. Vi vet ju att jag var en aramé, som det heter om patriarken Jakob. Och det gamla språket i Palestina och i Syrien, det var en arameisk dialekt. Och det här har man nu fått klart för sig i senare forskning, så det här argumentet förs inte fram i någon större utsträckning längre. Men det är tvärtom så att de här så kallade aramaismerna tyder på att det är mycket gamla texter. En bok i Bibeln som har många de här ålderdomliga aramaismer. En aramaism är samma sak som syriska. Arameiska eller syriska. En sån bok, det är Jobs bok, som är garanterat gammal. Färdigt gammal och därmed också väldigt svår att översätta. Ska jag slutligen säga någonting om själva då kompositionen? Då kan man om de 150 psalmerna säga att här har vi inte en komposition där vi kan se att först tas det i 10 psalmer upp ett visst ämne. Och sen logiskt så börjar man i nästa 10 psalmer att ta ett annat ämne. Så det är inte alls systematiserat på det sättet. Och det beror kanske bland annat på själva tillväxten. Alla psalmerna går inte tillbaka till Davids tid. Och när allt sammans är samlat, då befinner vi oss i tiden efter den babyloniska fångenskapen. När alla 150 är samlade. Och man kan väl säga att det går inte heller att säga att det har byggts på vart efter, som vi har i början den äldsta biten och sen har man lagt på och sen har man lagt på. Men det kan ha funnits samlingar av Davids psalmer som har föregått den saltare som vi har idag. Och de ursprungliga Davids samlingarna, eller hur man sammanställt Davids psalmer, det sammanfaller nog i stor utsträckning med de första böckerna, alltså 1-41 och 42-72. Och att det är frågan om samlingar i etapper, det får stöd av att vi har vissa dubbletter. Så att i den första samlingen finns till exempel en psalm som återkommer i den andra samlingen. Så den 14:e psalmen som finns i första samlingen, den återkommer också i den andra samlingen. Den är nämligen 53:e psalmen. Vi kan ju jämföra dem när det kommer hem, den 14:e och den 53:e. I psalmen. I den andra samlingen så har det verkar som man har kommit lite längre, för här så, eller den verkar vara sammanställd i anslutning till invigningen av templet. Och det kanske är därför som man har tagit en psalm av Salomo som avrundning på den andra delen. Så 42 till 72 avslutas med 72, och den psalmen är av Salomo. Det finns nämligen 2 psalmer av Salomo i Saltaren. Den 3:e boken, 73-89, då är det väldigt många psalmer som är av Asaf och av Koras söner. Och det är sådana som, man kan säga att David utvalde en rad leviter som skulle tjänstgöra i templet och ha hand om tempelmusiken. Och i deras kretsar så fanns det en som heter Asaf, en som heter Kora, som var särskilt duktiga musiker och författare. Och de har svarat för många av psalmerna i den 3:e boken, 73-89. Där i den 3:e boken finns det bara en Davids psalm uttryckligen, den 86:e psalmen. Den 4:e boken, där finns det uttryckligen 2 psalmer av David, 101 och 103. Och slutligen i den 3:e och sista boken, den 5:e och sista boken, 107-150, där finns det flera Davids psalmer på nytt. Det är då tacksägelsesalmer och lovprisningssalmer. Så var det då de här musikaliska hänvisningarna. Jag kan säga att sela, det vet man har att göra med ett ord som betyder att höja upp. En stam som betyder att man ska säga betona eller att höja upp. Och man har då gissat vad innebörden kan vara. En del har trott att man ska betona genom att raden före sela tar man en gång till, som ett repristecken. En annan uppfattning är att det har att göra med musikerna som spelar, att de ska där då kraftfullt gå in. Man gör en liten paus med själva läsandet och det blir ett mellanspel. Och så uppfattar grekerna det. Eller i den tidiga grekiska översättningen att det kommer ett interludium ett mellanspel där, där man liksom kraftfullt, och för att då med den musiken också betona det sist sagda. Man kan alltså inte säga helt säkert vad det betyder. Sen står det på några ställen till alamot, har ni kanske sett. Och det betyder egentligen till jungfrur. Och då får man gissa att det kanske, här ska det vara ljusa röster. Här ska det vara tenorer, eller här ska det vara ljusa sopraner. Eller de höga tonerna. Man vet inte säkert. På något ställe står det till åtta. Eller till åtta strängar. Och man tror då att det är åtta, att det ska vara åtta strängat instrument som kommer in här. Eller att, att man ska gå ner en oktav. Alltså åtta toner. Gå ner lägre. Så man vet inte säkert. Man kan bara gissa. Att man, eller man har några saker att välja bland. Och sen står det vid morgonrådnadens hinn kanske. Och då är det förmodligen att man talar om hur, på vilken melodi ska man ha. Att det fanns kända sånger. Ungefär som man säger den här, den går på samma melodi som vi går över dagstänkta berg. Eller någonting. Men det står inte går över dagstänkta berg, men det står vid morgonrådnadens.